en podcast från Aftonbladet.
India is projected to overtake China as the world's most populous country.
Indien går om Kina och blir flest i världen. Och samtidigt som Indien växer så ser man också en snabb ekonomisk utveckling för landet. Går det bra för Indien framåt, så som många tror, så kan det här få betydelse för maktbalansen i världen. För Indien så är det redan en positiv maktsignal gentemot Kina att de nu tar över platsen som världens folkrikaste land.
We're now at 8.02 billion and it's climbing higher by the second. How did we get to 8 billion people?
Det är inte bara Indien som växer i antal. Idag är vi 8 miljarder människor i världen och vi förväntas öka till 10-11 miljarder innan världsbefolkningen når sin topp. Klarar världen, som redan nu står inför klimatutmaningar, så många människor? Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om det växande Indien. Hur kan Indien komma att påverka maktbalansen i världen? Och jorden, hur många människor tål den? Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst, det är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Han får börja med att svara på om Indien gått om nu.
Ja, eller de kommer göra det inom kort. Det är väldigt svårt för de som håller koll på världens befolkning att säga exakt datum och exakt hur många människor som finns på jorden. Därför att i Indien till exempel så har man inte haft en folkräkning sedan 2011. Den man skulle ha haft för några år sedan, den frös inne på grund av pandemin. Så att man gör ju det här utefter beräkningar och därför så kan datumet variera lite till när det exakt inträffar.
Men hur stor befolkning har Indien?
Indien kommer att ha nästan 1,5 miljarder nu då. Och Indien och Kina tillsammans, alltså nu när Indien passerar Kina så är det ju bara med några miljoner människor så att säga, bara. De två tillsammans står ju då för 3 miljarder av jordens totala befolkning som är på 8 miljarder. Så det är ju verkligen två jättenationer, inte bara rent storleksmässigt utan också befolkningsmässigt.
Men vad är det som gör att det blir flest människor i Indien nu?
Kina har ju haft den här ettbarnspolitiken under väldigt lång tid. Och det gjorde man ju för att få ner befolkningsökningen. Sen har man då upptäckt att oj då, nu blev vi visst kanske lite för få. Så nu vill vi att folk ska skaffa fler barn. Så då höjde man då, man avskaffade ettbarnspolitiken 2015 och då fick man ha två barn. Och sen dess har man då ökat ytterligare och sagt att nu får ni gärna ha tre barn. Men det är bara det att kineserna har liksom anpassat sig till det här och de kinesiska kvinnorna, de vill inte ha så många barn. Många vill inte ha barn överhuvudtaget. Och skaffar de barn så nöjer de sig ofta bara med ett barn fortfarande. Därför att det är väldigt kostsamt att sätta barn i bra skolor och de vill att barnen ska få en bra utbildning och så vidare. Så att det har gjort att hela den här dynamiken har ändrats. Medan i Indien, då har man fortfarande, det är olika delstater, men det finns fortfarande många ställen där man har en ganska kraftig befolkningsökning. För jag menar, det funkar ju så, eller har gjort traditionellt, att i fattiga länder där man inte har något normalt pensionssystem och man måste så att säga, även om man är gammal så måste man kunna försörja sig på egen hand. Då har man ju skaffat stora familjer för att ha den här säkerheten, att då har man ett antal barn som hjälper den med försörjningen. Och det är det som nu håller på att försvinna lite grann i Indien, att man har en väldigt kraftigt växande medelklass. Och det var ju precis det som hände i Kina då också för 20-30 år sedan. Där man då har lyft väldigt många hundratals miljoner människor ur fattigdom. Och det är på väg att hända i Indien nu också. Men Indien rullar fortfarande befolkningsökningen på. Men den kommer ju också att avstanna där så småningom när ännu fler människor har fått det bättre.
Ja, för kollar man på Indien så det sker också en mycket snabb ekonomisk utveckling. Vad beror det på?
Det beror på att Indien har blivit ett land som många utländska företag gärna investerar i. Och man har visat sig väldigt duktig inom vissa sektorer. Exempelvis när det gäller datamjukvara, och så man har såna här call center där man hjälper företag med att med kundtjänst och så vidare. Man har väldigt bra utbildning när det gäller datateknik, sådana saker. Man har också en stor produktion av mediciner. Man har fått mycket investeringar när det gäller att bygga bilar exempelvis. Så att det har varit en väldigt kraftig ekonomisk tillväxt i Indien under de senaste 20 åren kan man säga. Även om den har avstannat lite grann nu under pandemin, eftersom Indien var ett av de länderna som stängde ner väldigt mycket, precis som Kina gjorde. Och då dämpades ju den ekonomiska tillväxten kraftigt. Men många tror ju nu att den kommer att komma igång på samma sätt som tidigare. För har man, när man väl har fått igång en stor medelklass, då har man ju också en underlag för konsumtion. De kan ju efterfråga saker eftersom de ändå har lite pengar. Och de köper och handlar, och då blir det som en självgenererande effekt, att då genererar det mer tillväxt. Så att många tror ju att Indien kommer att fortsätta växa ekonomiskt.
Och om det då lyckas väl framåt, om vi säger att det blir så som många tror, vad kan det komma att betyda för maktbalansen i världen?
Ja, så redan det faktum att Indien går om Kina som världens folkrikaste land är ju så att säga, betraktar ju Indien i alla fall lite grann som en fjäder i hatten, och Kina känner att de blir nerputtade från den här positionen. Men sen är ju också Indien en stormakt på många andra sätt, och man är en stormakt som befinner sig lite mitt emellan västvärlden och de här traditionella kommunistländerna som Ryssland och Kina, som ju inte längre är kommunistiska på det sättet, men som ändå är uppbyggda på ett visst sätt. Och Indien har goda förbindelser både med Ryssland och med västvärlden. Däremot så är man ju då i luven på Kina. Man har ju gränskonflikter med Kina. Det har ju varit strider längs den indisk-kinesiska gränsen ett antal gånger ganska nyligen. Och det råder ingen tvekan om att det finns väldigt stark rivalitet mellan Indien och Kina. Och båda länderna är ju också kärnvapenländer. Så att det är klart att när i takt med att Indien växer sig starkare ekonomiskt, så kommer också nationalismen att växa i Indien. Och det har den ju redan gjort nu under den nuvarande presidenten Narendra Modi. Och Indien kanske kommer att kräva en större plats på världsscenen helt enkelt. Och kommer att mer aggressivt driva sina nationella intressen än vad man har gjort hittills. Och det är ju sånt som kommer att märkas både i Asien men kanske också även på andra håll i världen.
Kan du ge något exempel, eller är det för spekulativt, kring hur Indien då skulle kunna, citattecken, röra om i maktbalansen?
Ja, om vi säger till exempel så har ju då USA bildat den här som kallas The Quad, som är en informell sammanslutning där Australien, Indien, Japan och USA ingår. Och det har man ju gjort för att motverka Kinas tillväxt och framfart i Asien. Och där spelar ju Indien på den västerländska planhalvan, medan man samtidigt nu då köper väldigt mycket olja och vapen ifrån Ryssland. Trots att västvärlden har lagt sanktioner på handel från Ryssland, och särskilt när det gäller olja och gas. Men nu passar Indien på att köpa billig rysk olja, och man har goda förbindelser med Moskva som sagt. Och det gör ju att man befinner sig i den här lite mellanpositionen där man kan påverka åt båda håll. Man sitter inte riktigt fast i något av lägren. Och det är, i dagens läge så är det lite ovanligt, om man nu pratar om ett väldigt stort land, att man inte liksom så här är med i något av lägren fullt ut.
Vi ska strax prata mer med Wolfgang Hansson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi ska också prata om hur många människor som jorden tål, vilket är kanske en liten kontroversiell fråga.
Ja, många tycker att det är en kontroversiell fråga. Jag förstår inte riktigt varför, men det är ju många som då tycker implicit så ifrågasätter man då exempelvis många människor i fattiga länder som skaffar väldigt många barn och varför de gör det och hur man ska kunna stoppa det. Och det finns väl lite vibbar av det här liksom att hur ska vi kunna minska befolkningen? Ska vi avliva folk? Eller, och det kan ju inte bli frågan om. Så, och jag tror att det är därför som det här kan uppfattas som kontroversiellt. Men samtidigt är det ju en högst relevant fråga eftersom vi blir ju nu väldigt många fler. Jag menar, idag är vi 8 miljarder. 1920 så var vi 2 miljarder. Det är en enormt kraftig ökning som har skett. Och den kommer att fortsätta. Det beräknas att det kommer att ta ända fram till kanske ett skift eller 2070-2080 innan befolkningen når kulmen. Och då kommer vi vara någonstans mellan 10 och 11 miljarder ifall de här prognoserna slår in. Och det här är en situation samtidigt som vi har det här klimathotet. Vi måste minska människans utsläpp och det blir ju väldigt svårt om du samtidigt har väldigt många fler människor som efterfrågar kläder, bostäder, bilar, all den här konsumtionen som följer med av att vi blir fler. Så blir det ju ännu mycket svårare att minska utsläppen än vad det skulle vara om vi hade mer konstant befolkning. Och det blir också ett större klimatavtryck i form av att jag menar, när ytterligare 2 miljarder människor eller 3 ska ha någonstans att bo, då måste man ta natur i anspråk där idag kanske växer träd eller åkrar och sådana saker. Det kommer att gå ut över den biologiska mångfalden. Vårt ekologiska system kommer att rubbas ännu mer. Och det är ju sånt som gör att det blir väldigt mycket svårare för oss att få drägliga livsbetingelser på lång sikt för människosläktet. Så därför är det ju en viktig frågeställning. Och samtidigt är det ju väldigt svårt att göra någonting åt det här. De länder som har försökt på olika sätt påverka befolkningsstrukturen, som Kina gjorde till exempel med ettbarnspolitiken. Ibland lyckas det kortsiktigt, men har ju visat sig att det är väldigt svårt på lång sikt att kunna styra liksom befolkningsmängden. Och det är många befolkningsexperter som säger att det är lönlöst att hålla på med sånt här, utan man får helt enkelt anpassa sig efter hur många människor vi blir. Och sen finns det ju då vissa saker som man vet gör att folk skaffar färre barn, exempelvis.
Och vad skulle det vara för någonting till exempel?
Ja, det är ju, om man tittar på när länder där människor får en bra utbildning, alltså där befolkningen är generellt sett välutbildad och där levnadsstandarden höjs, då sjunker också befolkningstillväxten väldigt kraftigt. Forskarna säger att om det föds ungefär 2 barn per kvinna så upprätthåller man befolkningen på en hyfsat bra nivå. Idag i västvärlden så ligger befolkningsökningen betydligt lägre än så i många länder. Medan i vissa fattiga länder och särskilt i Afrika så kan den ligga bortåt 5 eller 6 barn per kvinna. Och det blir ju när man inte längre behöver vara orolig för att man inte ska kunna försörja sig själv på sin ålderdom, då försvinner också motivationen till att skaffa så många barn. För då, menar, då behöver du kanske inte bo lika stort och du liksom, när du vänjer dig vid ett mer större välstånd så blir det andra saker som spelar in. Du kan ha tid att skaffa dig fritidsintressen och sådana saker som gör att du inte behöver skaffa så många barn. Och det gör inte folk, i genomsnittet i alla fall, gör inte det.
Vilka är det som har störst påverkan på jorden och dess resurser?
Ja, det är väldigt orättvist på det sättet att det är ju väldigt tydligt att det är de rika människorna. Och med de rika menar jag då i stort sett alla människor som lever i västvärlden och i utvecklade länder. Även om de själva inte betraktas som rika så är de rika i de fattiga befolkningarnas ögon. Och det är ju där man förbrukar alla jordens resurser med att man har en väldigt stor konsumtion. Man köper mycket kläder, man åker bil, man skaffar sommarstugor, man bor större och så vidare. Och det gör ju att vi förbrukar mycket mer av jordens resurser än vad de fattiga gör. FNs befolkningsfond, som ju de som hela tiden håller koll på det här, de säger ju att 5,5 miljarder av jordens 8 miljarder människor nu, de är så fattiga så de gör nästan inget avtryck när det gäller klimatet exempelvis. Åtminstone väldigt mycket mindre än vi i den rika världen.
Så lika mycket som man då, det kan finnas ett syfte i att ställa frågan hur många människor tål jorden, så är också då kanske dags och läge att ställa frågan, vad tål jorden?
Ja, och det är ju det som många gör nu i västvärlden när man säger att vi måste minska vår konsumtion, vi måste sänka vår standard och så vidare. Det är ju lätt att säga, men det är ju väldigt mycket svårare att genomföra. För det finns ju väldigt få politiker som är beredda att gå till val på att genomföra en impopulär politik där människor ska få det materiellt sämre. Hela vår tid på jorden har ju gått ut på att vi ska få det liksom materiellt sett bättre hela tiden. Så det är en väldigt svår omställning. Men det är ju också viktigt att ha det i åtanke när man så att säga lägger skulden på dem som har väldigt stora familjer. Att de kanske har många barn, men det är ändå så att de förbrukar väldigt mycket mindre av jordens resurser än vad små familjer gör här i västvärlden.
Det sa Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Eva Eriksson, och vi hörs snart igen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.